internationellt tryck och samtidigt som FN-kommissionen för mänskliga rättigheter sammanträdde till årligt möte i Genève och accepterade ett USA-förslag om att skicka en undersökningsgrupp till Kuba. Argentina var den första latinamerikanska stat som här röstade mot Kuba. Fidel Castro har också sänkt åldersgränsen för utrikesresor från 45 till 40 år för män och från 40 till 35 år för kvinnor. Tiden för den tillåtna utlandsvistelsen förlängdes likaså. Experter misstänker nu att Kuba på det här sättet hoppas kunna lätta på det interna trycket, exportera problemen och att det kan leda till en ny våg av flyktingar från Kuba på samma sätt som 1980. Att missnöjet på Kuba har blivit större visas av ett ökat antal avhopp, inte bara av desperata som med bildäck, urusla flottar och andra medel försöker ta sig över Floridasundet de cirka 150 kilometerna från Kuba, utan också av piloten på ett kubanskt stridsplan som den 21 mars landade på en flygbas i sydligaste Florida. Av programchefen för radiostationen Radio Progreso i Havana, som i en direktsändning i Miami avlyssnade även på Kuba, begärde asyl i USA. Och samma gäller en känd kubansk konstnär som hoppade av efter en längre vistelse i USA. Det finns uppgifter på att omkring 250 intellektuella har hoppat av från Kuba det senaste halvåret. Fidel Castros regering genomlever nu sitt svåraste år sedan maktövertagandet för 39 år sedan och har tvingats tillåta en aning mer kritik, opposition och förändringar i och med att en ny generation politiker kräver uppmärksamhet och inför förberedelserna för den viktiga fjärde partikongressen senare i år. Datum är inte bestämt. Men ändå är det fortfarande för tidigt att tala om en ny trend på Kuba, för trakasserierna och arresteringarna av oliktänkare har samtidigt ökat. Marcus Ölander, Buenos Aires.
Det svenska kraftverksbygget i Kashmir, Indien, kan äventyras, kanske i viss mån beroende på de kidnappade svenska kraftverksingenjörerna. Här är rapporten 15 april 1991.
Jakten på den grupp i Kashmir som har kidnappat de båda svenska kraftverksarbetarna fortsätter. Tiotusentals indiska soldater och poliser söker nu igenom hundratals byar. Och det finns en optimism om att gruppen frivilligt ska släppa svenskarna i samband med en muslimsk högtid. Men kidnappningen har satt hela kraftverksprojektet i farozonen, rapporterar vår Asien-korrespondent. Kreditgivarna drar nu öronen åt sig.
Det stora svenska kraftverksbygget i Uri i Kashmir stod i morse stilla och det gick in i sin tredje vecka utan arbete. Arbetet har stoppats av säkerhetsskäl sedan de två svenska ingenjörerna Johan Jansson och Jan-Olle Loman kidnappades. Och nu är hela projektet, som till stor del bekostas av svenska skattemedel, i fara. Det är inte byggarna, främst Skanska, som drar öronen åt sig. Bland dem är stämningen, man springer inte från ett 5-miljarders projekt bara för att det är oroligt. Men finansiärerna är djupt oroade. Bygget är redan många månader försenat. Redan i fjol fick den svenska personalen av säkerhetsskäl evakueras vid ett par tillfällen. Den senaste vintern har varit snörikare än på många år och försvårat arbetet. Alla fruktade en ny bye-bang-debatt och kreditgivarna konstaterar samtidigt att Indiens utlandsskuld är mer än 400 miljarder stor och att internationella finanskretsar spekuleras i att Indien inte klarar av räntor och amorteringar, att det blir en latinamerikansk situation. Det är alltså riskabla pengar och till det kom den dramatiska och ännu olösta kidnappningen av Jansson och Loman. 35% av finansieringen sker med svenska skattepengar i sidagåvor och i BITS, mjuka lån alltså. 65% är riktiga kommersiella lån från främst Nordiska investeringsbanken och från brittiska banker. Både biståndsgivare och bankirer frågar sig nu om bygget är genomförbart när säkerheten kring det kan vara ständigt hotad. Bygget fordrar ju de närmaste 6 åren långa komplicerade transporter av byggmaterial genom berg där Kashmirs separatister kan slå till. Bygget ska, med familjemedlemmar inräknade, snart ha en svensk styrka på 700 man. Men hur garanterar man någorlunda deras säkerhet och hur ska man kunna jobba om man inte kan röra sig längs vägarna? Även om det aktuella kidnappningsdramat får ett lugnt slut och de två svenskarna oskadda kommer fria, och stämningen var i morse optimistisk på den punkten, en glädjerik muslimsk högtid anses vara rätta tillfället för de kidnappande rebellerna att göra en generös gest. Även med ett lyckligt slut tänker finansiärerna utvärdera situationen finansiellt och säkerhetsmässigt. Staffan Heimersson, Hongkong.
Mot bakgrunden av ett förestående utrikesministermöte bland EG-länderna i Bryssel svamlar här vår egen utrikesminister Sten Andersson om EG-frågan. 15 april 1991.
Alla utrikesministrar i EG är överens om att den svenska neutraliteten inte är något hinder för ett medlemskap. Det säger utrikesminister Sten Andersson som har varit ute och rest och talat med flera utrikesministrar i Europa.
Om man kommer fram till nu att det ska bildas en militär allians av EG, då kan vi inte gå med. Det finns ingenting som tyder på att det kommer att ske. Däremot så finns det mycket som tyder på att man försöker få ett slags samband mellan EG-länderna och den västeuropeiska unionen, eller västeuropeiska unionen, som ju hittills har skött en del av ett direkt försvarssamarbete med den säkerhetspolitiska debatten. Men det kommer inte vara något obligatorium varken för de länder som nu är med i EG eller blivande medlemmar.
Du sa att ingenting tyder på att EG utvecklas till en militär union, men det är väl motsatsen till vad till exempel Belgiens utrikesminister, vad man har sagt från Italien och andra länder också, eller hur?
Ja, du får hålla sig, man måste ha det här långa perspektivet. Då det gäller det så har vi samma syn. Vi hoppas alla, det gör också Belgiens utrikesminister som jag träffade för en tid sedan. Vi har alla den förhoppningen och målsättningen att ur det här samarbetet i hela Europa, EG-samarbete och ESK-samarbete, ska växa fram ett alleuropeiskt säkerhetssystem. Ungefär som vi har FN så skulle det växa fram något liknande i Europa. Och då ger det den nya situationen helt andra möjligheter för svensk utrikespolitik. Då kan vi just i det samarbetet, liksom inom FN, få en trygghet att kunna stå utanför krig. Då måste neutralitetspolitiken prövas i den politiska miljön.
Så i det här framtida utrikespolitiska samarbetet kan Sverige delta utan att neutraliteten hotas? Är det så du menar?
Nej, neutralitetspolitiken är ju inget mål. Neutralitetspolitiken är ett medel för att vi ska kunna skydda vår frihet, vårt oberoende, vår fred. Men om vi får ett förhållande i Europa där vi får den tryggheten för vårt oberoende och fred, då är neutralitetspolitiken ett helt annat läge. Jag menar, och då, det betyder att det blir en helt annan uttolkning av neutralitetspolitiken. Vi får vår trygghet i detta nya Europa.
En annan uttolkning, säger du, men behöver man överhuvudtaget tala om neutralitet i ett sånt läge?
Nej, det är mycket möjligt att man då ska använda ett helt annat ord, för då är vi ju med i en slags, vi kommer ju med i en allians, hur den sedan utvecklas. Men det avgörande är ju för oss, eller för de politiker som då sitter, jag får nog räkna med att jag är borta själv, de ska ju då pröva, ger detta nya Europa Sverige trygghet att stå utanför krig? Kan vi få vår säkerhet, vår trygghet i detta system? Och då får de kalla det för vad de vill. Det viktiga är att Sverige kan bevara sin frihet och sitt oberoende. Det är den prövningen de ska göra, det är målet.
Och då kan det till och med bli så att vi överger den traditionella alliansfriheten alltså?
Ja, det är också det kan tänkas inträffa. Och då är det beroende på att alla de hot som förut har funnits mot, eller kan tänkas ha funnits mot den svenska friheten och oberoendet har försvunnit. Det är en underbar situation.
Utrikesminister Sten Andersson intervjuades av Thomas Hempel. Och EGs utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik finns bland de ämnen som ska diskuteras när EGs utrikesministrar möts i Luxemburg idag.
Problemen är många. Att både ta större ansvar för Europas eget försvar, men samtidigt inte gå så långt till självständighet att det innebär att Europa bryter den militära kontakten med USA, vilket i stort sett ingen i EG vill. Att få de tre organisationerna NATO, EG och militärunionen VEU, Västeuropeiska unionen, att fungera tillsammans. Och så dessutom då problemet att det finns länder som kanske inte alls vill vara med om detta. Till exempel den nuvarande neutrala medlemsstaten Irland och kommande medlemsländer som Österrike och Sverige. Som ett exempel på hur försvarsfrågorna allt mer och mer trasslas ihop och gränserna suddas ut kan vi ta NATOs nya förslag om en snabb insatsstyrka. Ett förslag som NATO-militärer i fredags godkände vid ett möte i Bryssel. NATO bör få en ny kår på mellan 30 000 och 100 000 man att sättas in där det behövs, föreslog militärerna och lämnade frågan till sina regeringar. Men NATO har begränsningar. NATO får inte agera utanför de 16 medlemsländernas territorier. Därför föreslås också att om man behöver sätta in styrkan någonstans utanför området, säg som ett exempel Mellanöstern eller Nordafrika, då ska det fortfarande kunna ske, men då inte i NATOs utan med en rask förflyttning i VEUs regi istället. Och VEU, det är Västeuropeiska unionen det. Det är organ som EG föreslås knyta till sig. Så i detta hypotetiska resonemang skulle alltså EG vid en kris utanför Europa som organisation plötsligt kunna ha inflytande över en stor utsänd militärstyrka som egentligen dessutom är en NATO-styrka. Hur går detta ihop? Och hur blir situationen för neutrala medlemsländer som Irland, alla andra onämnda? EG-kommissionens ordförande Jacques Delors tog i en tidningsintervju igår tacksamt emot idén om en gemensam styrka, så förslaget saknar verkligen inte stöd. Det går inte att ha en gemensam utrikespolitik i EG utan en gemensam försvarspolitik, hävdar många i EG. Men förslagen är ännu så suddiga som det här exemplet visade. Men det som eventuellt stoppar sådana förslag är inte att de skulle innebära problem för vissa enstaka neutrala länder. Neutralitet är ett mycket, mycket perifert begrepp i EGs politiska överläggningar. Avvägningen handlar istället huvudsakligen om hur mycket USA tillåter EG att ta över militära uppgifter utan att helt vända Europa ryggen. Det är därför man inte längre bara kan diskutera EGs framtida försvarspolitik, utan allt hänger ihop. EG, NATO och VEU. Jan Ström, Bryssel.
April 1991. De diplomatiska förbindelserna mellan Sovjet och Israel ventileras. Så och judeutvandringen från Sovjet till Israel.
London blir det imorgon överraskande ett möte på toppnivå mellan Sovjetunionen och Israel. Premiärminister Yitzhak Shamir och hans sovjetiska kollega Valentin Pavlov är egentligen i London för öppnandet av den europeiska utvecklingsbanken. Men de ska också passa på att diskutera en rad frågor av gemensamt intresse. Det gäller till exempel Mellanöstern fred och diplomatiska förbindelser.
Det är ett möte på hög nivå och det kan innebära att Sovjetunionen funnit tiden mogen att återuppta de diplomatiska förbindelserna med Israel som man bröt efter sexdagarskriget 1967. I själva verket har dock en diplomatisk upptining pågått under de senaste 3 åren. De båda länderna har diskret etablerat konsulat på ömse håll och har ett flitigt, sportsligt, kulturellt och ekonomiskt utbyte. Liberaliseringen i Sovjetunionen under Gorbatjov har varit den pådrivande kraften. Den största utdelningen kom när Moskva öppnade dörrarna för praktiskt taget obegränsad utvandring till Israel av sovjetiska judar. Israel har också med tillfredsställelse sett hur arabiska stater som Syrien och Irak fått finna sig i allt svagare militärt stöd från Sovjet i takt med att det sovjetiska inflytandet som stormakt minskat. Syrien har i avsaknad av sovjetisk hjälp numera inte någon möjlighet att mäta sig militärt med Israel. Fastän Moskva under en lång period stått utanför förhandlingsspelet i Mellanöstern har man ändå inte tummat på kravet att Israel måste acceptera en internationell fredskonferens innan det kan bli tal om ambassadörsutbyte. Men också på den punkten har ryssarna visat smidighet på sistone. Förre utrikesministern Edvard Sjevardnadze sa till exempel när han i december i fjol träffade premiärminister Shamir i Washington att det inte var så mycket en konferens som en seriös dialog man måste eftersträva. Och en sådan borde utformas genom fortlöpande konsultationer. Nu har Israel, efter amerikanska utrikesministern Bakers senaste Mellanösternresa, gått med på en så kallad regional fredskonferens ledd av USA och med Sovjetunionen som ett slags bisittare. Idén har fått försiktigt stöd av Egypten och Saudiarabien, medan Syrien och palestinierna är avvisande. Man kan förutsätta att Bakerplanen blir ett givet samtalsämne när Shamir träffar sin sovjetiska kollega på Sovjetambassaden i London imorgon.
Rapporterade Åke Wiklund. Och
den 15 april 1991, förre finansministern Kjell-Olof Feldt är kritisk mot sitt eget parti, Socialdemokraterna, i en nyutkommen bok. Han kritiserar Socialdemokraterna för svikna vallöften och att han berättar att han själv var tvungen att spela med i elakt spel. Här är han i en intervju den 15 april 1991 där han talar om det samarbete över blockgränserna som borde ha funnits genom åren och som kanske bör finnas i framtiden.
Förre finansministern Kjell-Olof Feldt anser alltså att Socialdemokraterna skulle ha sökt samarbete över den politiska blockgränsen redan i början av 1980-talet och helst då med Folkpartiet. Feldt säger i den här ekointervjun att han tidigt förstod att Socialdemokraterna behövde en samarbetspartner.
Det stod klart för mig redan hösten 82 vilka enorma problem vi hade framför oss i och med att kommunisterna, alltså Vänsterpartiet kommunisterna, var beredda att rösta med de borgerliga och fälla oss. Det visade de redan ett par månader efter valet och det var för mig en oerhört chock att de först röstade fram en regering, sen när vi ska genomföra våra vallöften, vilket det handlar om i december 1982, då är de beredda att rösta med oppositionen och fälla oss. Och egentligen borde vi ha dragit helt andra slutsatser än vi gjorde av den incidensen. Vi borde ha börjat fundera redan då på hur det parlamentariska läget borde utvecklas till i varje fall att skapa fastare underlag för.
Borde redan då ha, eller borde ha närmare något borgerligt parti?
Ja, det borde vi ha gjort. Istället gjorde vi väl snarare motsatsen då genom att vi fick bråk om skatteuppgörelsen från 1981. Så vi startade egentligen med en försvagning av det parlamentariska läget jämfört med i varje fall som det var före 1976.
Men vad Socialdemokraterna borde ha gjort under 80-talet var att skapa en koalition över blockgränsen.
Ja, det är lätt för mig att säga nu. Jag var nog inte beredd att gå ut och säga det redan 1982-83. Men allt eftersom åren gick stod det klart för mig att det här skulle inte fungera. Allt för många bra projekt kunde inte föras fram till riksdagen därför att vi visste att de här på förhand var dömda. Eller de fördes fram till riksdagen, gjordes om till oigenkännlighet och därmed blev alldeles fel.
Du verkar tycka att det är en väldigt dyster bild för en kommande riksdag. Skulle behövas en bred koalition?
Ja, nu jag tror förutsättningarna för den är dålig att börja prata om inför det här valet. Jag tror att det jag talar rakt ut i tomma luften bara. Men om vi får en riksdag som det nu ser ut att bli, så är det bara hoppas på för Sveriges skull att man kan börja diskutera ett i varje fall fastare samarbete mellan höger och vänster, mellan i varje fall mitten och vänster i svensk politik, annars kommer det här inte att fungera.
Förre finansministern Kjell-Olof Feldt, Anders Jonsson intervjuade honom.
16 april 1991. Fortfarande ingen lösning på kurdernas framtid.
Så till de kurdiska flyktingarna som nu nås av väldiga hjälpsändningar som ger åtminstone en tillfällig lättnad i deras svåra situation. Men den stora frågan om kurdernas framtid i Irak finns det idag inget svar på. Kurdernas krav på begränsat självstyre tycks bara kunna uppnås om Saddam Hussein försvinner från makten i Bagdad.
Hela världens upprördhet och engagemang för kurderna resulterar i hjälpsändningar av aldrig skådad omfattning. Bilderna av barn som dör längs flyktvägarna, av människors förtvivlan, av svält och sjukdomar visar vilken fruktansvärd katastrof vi bevittnar och vilken ofattbar grymhet dessa människor utsätts för. Men den hjälp som nu ges och det engagemang som flyktingarnas öden skapat löser dessvärre inte problemet. Annat än att det givetvis ger en tillfällig lättnad. Men vad ska hända sen? Saddam Hussein vädjar till kurderna att återvända hem samtidigt som rapporter kommer om fortsatta grymheter mot dem. USAs president Bush har varnat Saddam Hussein för att angripa kurderna. Ett tag verkade det som om varningen hade effekt, men nu påstås att angreppen fortsätter. Möjligen har anfall med flyg och helikoptrar upphört. Det är ju de som amerikanerna lättast kan övervaka. Det brittiska förslaget att skapa en så kallad frizon för kurderna talas det inte så mycket om längre. Det fanns en tveksamhet inför förslaget i Washington och i FNs säkerhetsråd. En oro för att det skulle kunna bli inledningen på skapandet av ett fritt Kurdistan som egentligen ingen vill ha. Ett annat skäl till oro var att om man skulle skapa en frizon för kurderna mot Iraks uttalade vilja så skulle det kunna innebära att kriget blossar upp igen och att utländska trupper, främst amerikanska, skulle bindas i Irak för en lång tid. Från brittiskt håll har man tonat ner kraven på en frizon. Nu verkar man nöja sig med den amerikanska linjen att så länge Irak inte stör eller hindrar hjälptransporterna så behöver man inte ingripa med FN-trupper. Men idén om en frizon diskuteras ändå mellan medlemmarna i säkerhetsrådet. Helst skulle man vilja hitta en väg att skydda kurderna mot angrepp och ge dem den hjälp de behöver utan att behöva skapa en bevakad frizon. Sanningen är väl att även om kurdernas sak nu angår oss alla och att viljan att hjälpa är stor så syns ingen lösning på kurdernas svåra situation på sikt. I varje fall inte så länge Saddam Hussein sitter kvar vid makten i Bagdad. Vad kurderna kan hoppas på är att Saddam Hussein försvinner och ersätts med en mer demokratisk och mänskligare ledning. Vad kurderna vill ha är ett begränsat självstyre och sina mänskliga rättigheter garanterade, men de vill inte lämna Irak. Kurdernas besvikelse över att hjälpen bara består av filtar och mat och inte ett resolut ingripande mot deras plågoande i Bagdad är stor. De demonstrerar över hela världen och efterlyser hjälpen och stödet från USA. President Bush uppmanade dem att göra revolt. När revolten slogs ner och människorna under oerhörda strapatser flyr upp i bergen så kommer amerikanska helikoptrar och amerikansk militär, men de försöker inte stoppa Saddam Husseins styrkor och deras framfart. De kastar ner filtar och matpaket till de förtvivlade kurderna. Tragedin som utspelas i bergen i norra Irak kanske mänskligt sett tillfälligt kan mildras av den hjälp som kommer. Men för det kurdiska folket syns inget slut på tragedin.
Ekots utrikeskommentator Bo Karlström.
Och så lite åter om förre finansministern Feldts bok och kommentarerna och reaktionerna runt omkring den. Den 17 april 1991.
En fråga som diskuteras på flera socialdemokratiska ledarsidor är om boken blir ett problem för socialdemokraterna i valrörelsen. Och så här sa Feldt igår.
Ja, den risken finns i den meningen att de kommer att möjligen få det jobbigare en del debatter, att man kommer att försöka läsa upp citat och säga så. Men eftersom jag utgår ifrån att vad partiet har att göra i denna valrörelse med andra, det är att tala om sin politik. Och mindre om vad jag har tyckt och tänkt om saker och ting, så ska det säkert ordna sig.
Men borde inte din lojalitet ha fått dig att vänta till efter valet?
Ja, jag försöker säga att det är fel att se lojalitet på det sättet. Jag är lojal mot mitt parti. mot svensk arbetarrörelse. Och jag tror att lojaliteten mot den här läget, den hade jag svikit om jag hade väntat till eftervalet och sagt att då, nu får ni veta vad som egentligen hände under 80-talet. För det är ingen tvekan att socialdemokratin står inför ett ödesval denna gång.
Och många närmast förfasar sig över att Fält kommer att tjäna grova pengar på boken. Och en före detta statsrådskollega föreslår att han ska göra som Elander och skänka pengarna till partiets kampfond.
Vem var det?
Tänker inte tala om.
Men ja, kan då du svara? Tänker jag inte svara heller.
Du tänker inte skänka pengarna till kampfonden alltså?
Jag tänker inte svara på din fråga.
Tänker du ställa upp som valarbetare i valet om partiet ber dig?
Ja, det undrar om någon kommer att fråga.
Om de gör det.
Valarbetare, ja. Men jag kommer inte att vara någon valagitator i meningen ut och tala. Men är det någon som vill att jag ska dela ut flygblad annat kommer jag.
Tycker du fortfarande att du är en god socialdemokrat?
Jag vet inte om jag någonsin har varit en god socialdemokrat.
Gösta Bohman, är det inte gefundenes fressen för den borgerliga här inför valet?
Jag vet inte det. Men jag skulle en gång till vilja ställa frågan. Vad skulle folk ha tänkt och tyckt om Kjell-Olof Feldt hade av taktiska skäl väntat med att efter valet ge ut en sån här bok? Hade det inte varit värre? Nu har han givit ut den före valet. Och då har han så att säga anpassat sig till den egna intentionen att berätta vad som verkligen hade hänt oavsett val. Oavsett val. Jag tror än en gång att det har varit en slags samhällsfråga för honom. Jag tycker jag hör det till positiva. Men det är klart att det kommer olämpligt för Socialdemokraterna. Det är självklart att det kommer att spela en roll i valrörelsen. Det är också självklart. Men vilken roll det kommer att spela?
Ni borgerliga kommer att utnyttja.
Men det är klart att man kommer väl att citera åtskilligt som sägs. Som stämmer med vad han har sagt tidigare men som har dementerats tidigare. Det är klart att man kommer att göra. Så renhjärtade och kommer ingen politiker att vara så man inte kommer att använda det material som nu ligger på bordet. Sen beror det på hur man använder det. Men jag tycker det hedrar honom att han har varit så öppen som han har varit. Vi behöver mer öppenhet i svensk politik.
Rapport om koleraepidemi i Sydamerika 17 april 1991.
Koleraepidemin i Latinamerika sprider sig, men det är mycket lite som de fattiga länderna kan göra för att stoppa sjukdomen. I veckoskiftet möttes de centralamerikanska statscheferna för att diskutera problemen.
150 000 personer har insjuknat och 1 000 har dött i kolera i Peru där epidemin började i början av februari. I Ecuador är siffrorna 5 000 insjuknade och 100 döda. I Colombia åter är siffrorna lägre. Men smittan sprider sig. Hittills har det varit framförallt de små fiskelägena längs Stillahavskusten som har drabbats. Därför är oron också stor längs samma kust norrut i Centralamerika och framförallt i det överbefolkade Mexiko med sin stora fattig befolkning. Nu har läget också med ett tag förändrats i Sydamerika. De första klara kolerafallen har upptäckts i Leticia och Tabatinga, två grannstäder i Colombia och Brasilien på vardera sidan av floden Solimões, ett av de stora biflödena till Amazonfloden. Det här betyder att koleraepidemin första gången har tagit sig över Andernas berg och hotar hela det känsliga Amazonas enorma djungelområde med ännu större misär och problem bland de primitiva indianstammarna och annan befolkning. Dessutom kommer koleraepidemin med säkerhet småningom också att nå fram till Atlanten på andra sidan den sydamerikanska kontinenten. Experterna räknar med att även de brasilianska storstäderna São Paulo och Rio de Janeiro kommer att drabbas. Framförallt mångmiljonstädernas jättelika fattigområden utan rent vatten och avlopp. Samma sak gäller också Buenos Aires. Även om kolerasmittan sprids relativt långsamt över kontinenten så är det mycket lite som kan göras för att de mest utsatta och hotade inte ska drabbas av epidemin. Det är de fattiga sjukdom och det kommer att ta 10-tal år innan den är utrotad från Latinamerika. Marcus Ölander, Buenos Aires.
18 april 1991. Om kurderna, om flyktingar, om hjälpen, om utländska inblandningar, Iraks inre angelägenheter.
Köerna av flyende kurder är långa på vägarna i Irak mot den iranska gränsen. Vissa har vandrat till fots i över 2 veckors tid. Många har snabbt flytt sina hem och inte ens hunnit få på sig skor. Det här berättar barnläkaren Adolf Tam som för Rädda Barnens räkning åkt bil från Iran in i Irak. Barnen drabbas av skabb och infektioner, livshotande diarréer och lunginflammationer. Och värst var det att se spädbarnen, säger Adolf Tam.
Det var ju framförallt då kvinnor som bar på sina späda barn. Och bär man på ett barn som man dessutom ska amma då och då, så har man liksom inte möjlighet att bära någonting annat med sig. Knappt en filt och ännu mindre mat till sig själv. Och inte någonting att koka maten med heller. Eller inte ens brännved. Och i området växer inte träd heller. Det finns ingenting att få tag i där. Och när jag såg de kvinnor, det var många som satt längs vägkanten också och utmattade, så förstod jag plötsligt att det här barnet kan frysa ihjäl i natt. Jag var där på kvällen och det var kallt nog då och småregnade. Och kvinnorna var inte klädda för det här. De kom ju från trakter där det inte är så kallt som i bergen. Och barnen skyllde då bara av kvinnans kläder. Och det allra värsta det hela, det var att jag insåg också hur ohyggligt svårt det skulle vara att göra någonting, trots att det finns hjälporganisationer och att iranska staten gör sitt för mottagande. För de har ännu inte nått Iran. Vägen är, även om man vågades ta sig in en bit i Irak, så är vägen blockerad. Det går inte att komma fram med fordon. Omgivningen är minerad. Det går inte att köra med terrängfordon. Och till exempel om man hade möjlighet till helikopter eller något liknande, de kan inte gå in i fiendeland.
Är kölden det värsta som drabbar barnen?
Ja, alltså de här människorna startade förmodligen i relativt gott skick. Det var ju inte något elände i deras hemtrakter, utan startade i gott skick. Så de var inte undernärda innan. Men och vuxna människor klarar allvarlig matbrist i flera dagar, även veckor. Men de späda barnen gör det inte. Och det kombinerat med den här kylan, det gör att de hotas i livet varje natt. Och det såg vi exempel på, alla gravar. De berättade att de hade begravt 100-tal barn gångna natten. De klarar inte det.
Går det att gradera om det är en värre situation för spädbarn än för småbarn? Eller?
Ja, när det gäller de som fortfarande är på flykt i Irak, så är det definitivt spädbarnen som är mest utsatta. Spädbarnen och deras mödrar.
Det har ju talats om att det råder panik i denna massflykt, att det är ren desperation och att många barn har tappat bort sina föräldrar. Såg du många barn som sprang omkring själva?
Ja, barn som vandrade och till och med bärande på, som jag förmodar, deras småsyskon, små flickor, utan vuxen eskort överhuvudtaget. Därför de har ju, alltså den direkta orsaken till att de flydde, det var ju i de flesta fall angrepp eller fruktan för militärt angrepp på staden eller byn där de bodde. Och då sprang man helt enkelt och kom ifrån varandra. Några dödades ju också, men familjerna är splittrade.
På vilka sätt tycker du att barnen lider mest om man jämför med de vuxna?
Ja, egentligen tycker jag nog skräcken som de lever i, upplevelsen utav den här attacken. Jag var på ett sjukhus också, ett barn som var kraftigt skadat, inte fysiskt men mentalt, tålde inte ljud längre efter att ha upplevt dem. Det är en ohygglig upplevelse tydligen att möta de här stridshelikoptrarna, både då själva angreppet men också ljudet och det här mystiska hotet från luften som dödar och förstör.
Barnläkaren Adolf Tam efter besök i Iran och Irak, intervjuad av Alice Petrén. Den svenska regeringen ska enligt uppgift idag fatta beslut om vad Sverige kan göra för de kurdiska barnen på flykt från Irak. Och nu har USA redan börjat sända soldater in i norra Irak för att förbereda tältläger för kurdiska flyktingar. Men FNs generalsekreterare ifrågasätter den amerikanska ockupationen av irakiskt territorium.
Flygblad med maningar till flyktingarna om att bege sig till den amerikanska frizonen regnar nu ner över kurderna längs bergsluttningarna. Högtalarförsedda jeepar sänder samma budskap. För att komma till mera ordnade lägerförhållanden, för att kunna få mat, medicin, tak över huvudet, uppmanas de flyende kurderna att vända tillbaka en bit in i sitt eget land. Mindre än 24 timmar efter det att president George Bush tillkännagav USAs omsvängning, beslutet om det som i praktiken är amerikansk ockupation av norra Irak, hade de första amerikanska rekognoseringspatrullerna tagit sig in i området. I en del rapporter i amerikanska nyhetsmedier igår kväll sades att amerikanska soldater börjat sina förberedelser inne på irakiskt territorium redan ett par dagar före presidentens offentliga besked. Totalt beräknas mellan 5 000 och 10 000 amerikanska soldater tillsammans med britter och fransmän delta i denna operation. Huvudsakligen blir det trupper som är baserade i Tyskland. En del källor uppgav att Vita huset skulle ha fått ett tyst medgivande från Iraks regering att flyktinginsatsen inte ska störas av irakisk militär. Men i Turkiet finns amerikanska stormtrupper, flyg och helikoptrar beredda att börja nya angrepp om Irak slår tillbaka med vapen. FNs generalsekreterare Javier Pérez de Cuellar, som befinner sig i Frankrike just nu, ifrågasatte igår amerikanernas lagliga rätt att etablera flyktingläger på irakisk mark. Iraks FN-ambassadör protesterade också, fast i relativt milda ordalag. I norra Irak finns omkring 30 000 irakiska soldater enligt amerikanska beräkningar. I Washington klargjordes igår att de kurdiska flyktingar som kommer att tas emot i de nyupprättade lägren inte tillåts att ta med sig vapen. Hela tiden sägs av officiella talesmän att insatsen för flyktingarna som kan komma igång inom 2-3 veckor ska vara temporär. Men med den laddade politiska situationen i området kan USAs humanitärt betingade ockupation av norra Irak bli mycket långvarig. Lars-Gunnar Erlandsson, Washington.
April 19, 1991. Överläggningarna mellan Sovjet och Japan om ögruppen kurierna blev ett jasså, jaha.
Trots gårdagens hårda förhandlingsomgångar i Tokyo resulterade överläggningarna mellan Sovjetunionens och Japans presidenter i intet. På förhandlingsbordet låg bland annat en önskan om japanskt bistånd till Sovjetunionen.
Gorbachev lämnar Japan tomhänt. Inget fredsfördrag, inga pengar för att lindra Sovjets akuta problem. Inga löften om investeringar som kan ta fram Sibiriens rikedomar. Inga steg som leder Sovjet in i den dynamiska stilla havssfären. Fiasko alltså, trots att Gorbachev gång på gång förlängde samtalen med sin motpart, den japanske premiärministern Kaifu. Just nu sitter Gorbachev och hustrun Raisa på en Shinkansen, ett japanskt kanonkuletåg, och susar i 250 km i timmen fram genom det körsbärsblommande japanska industrilandskapet till först den gamla kejsarstaden Kyoto och sedan den atombombade fabrikstaden Nagasaki. Sent i eftermiddag, lokaltid, flyger Gorbachev därifrån till Sydkorea för att under kvällen försöka bygga upp sina relationer med ett annat av Asiens industriländer. Han gör besöket och samtalen med Sydkoreas president Noh längre än han ursprungligen planerat. Japan hade hoppats att Gorbachev-besöket skulle leda till att Japan fick tillbaka 4 vindpinade öar som Sovjet tagit som krigsbyte. Japan har nu, till skillnad från tidigare, i den gemensamma kommunikén i alla fall fått frågan om öarna upp på dagordningen. Och japanska bankirer och industrimän drog i morse en lättnadens suck över att frågan inte leddes ända fram till en lösning. Med en lösning hade Japan blivit förpliktigat att ge Sovjet ekonomiskt stöd på belopp kanske ända upp till 170 miljarder kronor. Men japanska banker och företag är försiktiga i sina investeringar. De är djupt skeptiska mot planhushållning, mot statliga företag och en omotiverad arbetsstyrka. När de har framgångar utomlands, i USA och Storbritannien till exempel, är det för att de gör företagen japanska till karaktären. Pengar till Sovjet, tycker de, hade varit ett högriskprojekt. Staffan Heimersson, Hongkong.
Den 19 april, en rapport från efterkrigstidens Kuwait.
I Kuwait råder fortfarande närmast total laglöshet och många irakiska fångar torteras regelbundet. Det rapporterar den brittiska tidningen Independent.
Häromdagen skulle internationella hjälparbetare besöka en samlingslokal som var centrum för ett matdistributionsprogram i Kuwait City. Till sin förvåning fann hjälparbetarna lokalen belamrad med blodiga klubbor, slangar, juster och andra hemgjorda redskap, berättar Independents reporter Robert Block. Militärer avslöjade att samlingslokalen på kvällarna användes för att klå upp irakiska fångar och för att tvinga ur dem bekännelser. Stora blodpölar på golvet och militärkläder som var utspridda över rummet vittnade tillsammans med svettlukten om att Kuwaitierna på inget sätt la fingrarna emellan. För ett par månader sedan var det Kuwaitierna som fick utstå liknande behandling. Nu är rollerna ombytta. Vi är inte ett dugg bättre än irakierna, säger en kuwaitier som kämpar för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras. Ett annat allvarligt problem är det stigande antalet sexuella överfall och våldtäkter. De skyldiga är ofta kuwaitier i uniform. De kuwaitiska soldaterna jagar framförallt asiatiska kvinnor. Fader Angelo, en filippinsk präst i Kuwait Citys romersk-katolska kyrka, vittnar om hur soldaterna brukar vänta utanför kyrkan under söndagarna för att sedan tvinga in kvinnorna i sina bilar med motiveringen att de ska kontrollera immigrationspappren. Filippinska, lankesiska och indiska kvinnor berättar att de alla känner någon som har blivit våldtagen. Men sexbrotten drabbar inte bara asiater. Vid ett sjukhus uppger man att man får in cirka 20 våldtäktsfall per dag och offren är ofta nomader eller statslösa araber. Enligt Independents reporter beror laglösheten på att de olika ministerierna inte samarbetar och att ledningen för krigsmakten inte har någon som helst kontroll över vad som sker på lägre nivåer. Anders Lindqvist i London.
April 19 1991, broförbindelsen mellan Sverige och Danmark i diskussion.
Sverige ska betala 3/4 av kostnaderna för en eventuell bro och tunnel över Öresund. Det förklarade de danska socialdemokraternas ledare Svend Auken idag när han inledde förhandlingarna med regeringen om en fast förbindelse över sundet.
Det är fel att tro att det finns ett bindande avtal mellan Sverige och Danmark om en bro över Öresund. De båda ländernas trafikministrar har enbart undertecknat ett principavtal. Och innan det slutliga avtalet kan tecknas ska från dansk sida i varje fall regeringen och Socialdemokraterna komma överens. De förhandlingarna har nätt och jämnt börjat. Det sa Socialdemokraternas ledare Svend Auken innan han idag på förmiddagen gick till förhandlingsbordet med regeringen om broförbindelsen. Vi har 3 krav som vi absolut inte ruckar på, säger Svend Auken. Bron och tunneln ska helt betalas av trafikanterna och ägas av den danska och svenska staten.
Det är trafikanterna, det är alltså först och främst bilisterna som benyttar förbindelsen, som ska betala den. Och det är ju i realiteten svenskarna som kommer att betala. Det är ju 3/4 svenskar som efter prognoserna vill bruka förbindelsen.
Det finns redan i planerna cirka 1 miljard kronor som är avsedda för att användas för miljöproblem som kan uppstå på den danska sidan. Men det räcker inte, fortsätter Sven Aken vidare. Vi kräver ytterligare 300 miljoner kronor. Det var meningen att den danska regeringen redan den här veckan skulle presentera ett lagförslag om bro- och tunnelbygget för Folketinget. Det kommer säkert att dröja, även om målsättningen fortfarande är att Folketinget ska kunna fatta beslut innan sommaruppehållet om drygt 4 veckor. Tore Rundgren, Köpenhamn.